Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I slutet av september förra året fick jag ett mejl från en tjej som heter Gina Johansson. Gina bodde då i Australien men ville komma i kontakt med någon uppe i Alta i Nordnorge för ett stundande äventyr. Drygt ett år senare så kunde jag möta upp med Gina på festivalen California i Varberg. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 178 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar du på huskypodcast.com. Husky finns även på Facebook och Instagram.
Alltså vi är ju nästan nu är vi äckligt punktliga. Nu slog vi precis över till klockan 12. Men det är väl lika bra att börja, tänker jag.
Ja.
Välkomna till Clarion Collection Fregatten och California. Och jag ska göra två intervjuer under California. Och den första är med dig.
Ja.
Och jag kan ju inte säga att jag känner dig än. Men den 25 september för, ja men det är ju snart ett år sedan.
Ja.
Så fick jag ett mejl från någon. Och det händer ju ibland att man får mejl när jag driver den här podcasten. Och då fick jag ett mejl från en som hej, jag heter Gina och jag bor i Australien och jag vet inte om du, jag kommer faktiskt inte ihåg om du då skrev vad du skulle göra, men
jag tror
du,
det va?
Ja, och du bara, ja, men du har varit uppe i Alta på Finnmark, i Finnmarksvidda sådär, så att, känner du någon som du kan sätta mig i kontakt med sådär, för att jag vill dit och träna. Och då satte jag dig i kontakt med Stefan Bellica som jag känner.
Ja, precis. Då skickar jag väl e-mail till han för att få lite mer information om hela den här vinteräventyret jag skulle göra.
Och det är väl lite det vi kommer landa i slutet av den här intervjun, tänker jag.
Yes.
Ditt Nordkap till Sälen.
Precis.
Men för de som inte vet vem du är, var är hemma, brukar jag fråga ibland.
Det är en bra fråga.
Exakt, det är därför jag ställer den frågan. Ja. Därför att det är väldigt sällan mina gäster har ett enkelt, okomplicerat svar på det.
Ja, precis. Nej, men jag är ju född och uppvuxen 1,5 timme norr om här. Men sen har jag spenderat de senaste 8 åren i Australien.
Mm.
Och sen, nu bor jag uppe på Honningsvåg, uppe där skidäventyret startade. För att komma närmare natur och berg.
Det var det som drog?
Ja, precis. I Sydney så hade jag ju 2,5 timme resa för att komma upp till bergen.
Vad har du för relation? Har du någon relation till Varberg där vi sitter nu?
Ja, jag har en kompis som bor här.
Som sitter så i
det
publiken?
Passar bra. Ja, som jag träffade nere i Sydney.
Men det var inte när man växte upp så man drog inte till Varberg och festade på somrarna och hängde?
Nej.
Det är lite för långt kanske?
Ja, när jag var 15 år så flyttade jag ner till Skåne och började jobba med hopphästar. Och så jag har nog missat hela den ungdomsuppväxten kanske.
Kanske kommer snart.
Ja, tror inte.
Du får dra till Tromsö och festa.
Ja, precis.
Men växte du upp på landet eller?
Ja, på en hästgård Så mamma hade, hade skola hemma. Hästar. Ja, precis. Så jag ju, kunde nog rida innan jag kunde gå.
Mm. Och så alltså, ha en hästgård. Vad var det för typ av... Hade ni hästar för...
Lite blandat. Mamma hade ju ridskola och sen jag tävlade hoppning när jag var liten. Så att jag har varit hästar hela tiden fram till för 2 år sedan. Mm. När jag upptäckte trailrunning och berg och natur.
Men man kan ju springa själv också.
Man precis, man behöver inte sitta på en häst. Mindre riskfyllt.
Om jag har förstått det så hästar har en tendens att ta ganska mycket tid.
Ja, precis. Det är ju en livsstil. Och ja. Speciellt det jobbet jag hade i Sverige. Det var ju så. Då jobbade du hela tiden.
Men, och även under din barndom och uppväxt, du hade liksom inte... Du höll inte på med andra sporter? Och
ingenting har jag provat på.
Klassisk hästtjej.
Sprungit lite faktiskt. Mm. Lite som barn, men inget annat.
Det är ju ganska fysiskt ansträngande då. Att rida.
Ja. Och speciellt om åren i Australien när jag red galopphästar, det är väldigt fysiskt ansträngande. Mm.
Berätta om det här med hästar. vad är det med hästar?
Oj, det vet jag inte. Det har ju liksom varit en självklarhet sedan jag var liten eftersom jag är uppvuxen med det. Men sen så har det nog från att det blev ett jobb. De sista åren i Australien, där är det en sån stor industri. Så där med att rida galopphästar och sånt, det är så mycket fart och adrenalin. Och det är så stort där nere. Vi har 4 tv-kanaler som sänder galoppsport dygnet runt. Mm. Så att, ja, nej, det är spännande.
En annan grej som jag brukar fråga de jag intervjuar, det är ju så här, den kopplingen man hade till natur som liten. Men för dig är det liksom natur, det kan man egentligen byta ut mot ordet häst då.
Ja, det var det som var lite er... så, men vi var ute mycket, vi kom ihåg när man var liten, ute i skogen och red och bara red liksom och såg vart man hamnade och sen är vi uppvuxen mitt på landet liksom med skog och natur runt också, så man har varit ute mycket i naturen och sen som mina föräldrar vi har fiskat mycket och ut och plockat svamp och sånt, så man har varit i naturen mycket. Mm. Så det är något man saknar kanske sen när man bodde i Sydney 8 år.
Ja, det kan jag tänka mig. Var du en sån som drömde om äventyr när du var liten?
Nej, det var bara hästar.
Det ena behöver inte utesluta det andra, tänker jag.
Nej, det,
liksom
det är klart.
Så här, valla boskap och liksom så här.
Nej, det var nog inte. Det var nog mer tävling och liksom... Jag jobbade i 3,5 år i Skåne för en landslagsryttare och reste runt i Europa på tävlingar. Och sen var ansvarig för deras tävlingshästar. Och sen jag hoppade av skolan när jag var 15. Mm. Och det var ju för att jobba med galopphästar. Så när jag var 19 sen så åkte jag till Australien.
För det är en extrem målmedvetenhet, typ nästan besatthet skulle kanske
säga. Ja, det är nog lite så.
Nej, men det är inte det är liksom så att du bara, när du var 15 så det är det här som gäller.
Ja, men det var verkligen så. Jag kommer ihåg att jag skrev ett brev när jag var, det var i våren i 9:an. Så jag skrev ett brev till Alexander Zetterman och Daniel. De är ju landslagsryttare i hoppning. Om jag kunde få komma en vecka till deras gård och se och lära lite. Så fick jag inget svar så jag skickade ett e-mail först och sen så skrev jag ett handskrivet brev. Så fick jag komma en
på
vecka.
A3-papper. Så
ja, men precis. Berätta om mig själv. Nej, men så fick jag komma en vecka som sen blev 2 veckor. Och sen blev sommarjobb som sen blev 3,5 år. Där. Så att, nej, det var jättespännande.
Alltså, vad gör man? Var det samma jobb du gjorde där som sen på Australien?
Nej, det är helt olika. Så där, och helt olika sporter också. Där var hoppning. Mm. Och där tog jag ju hand om tävlingshästarna. Så vi reste ju runt till... världscup och
det är alltid från
alltså, och allt.
Så mocka, det var ju mocka skit och tvätta till träna. Ja, och
ha hästarna och... färdiga liksom när du reste till Göteborg Horse Show och allt. Så det är klart de ryttarna som var din barnidol när du var liten som hela väggen var full av bilder på blev ju liksom din vardag helt plötsligt. Så det var ganska häftigt. Sen Australien och galopphästarna där red jag bara. Så red i träning. Så det var... Och där jobbade du kortare dagar. Och satt jag red med 6-10 hästar om dagen. Och så är det en helt annan sport också. Det är mer industri. Och jag skulle säga att hoppsporten är mer en livsstil.
Både positivt och negativt, eller? Det här att ja, det blir en...
man kan ju... Ja. Jo, man kan se det lite på olika sätt.
Men just Australien, alltså jag som inte hästmänniska, jag hade ingen aning om att det var så enormt i Australien. Men det vet alla kanske som håller på med ridsport. Att det...
Nej, inte ridsport så, men alla i Australien. Men där kan du gå ut på gatan liksom och du skulle säga vem Hugh Bowman är som är Australiens bästa jockey, så är det ungefär som Zlatan i Sverige.
Fast mindre.
Ja, precis.
Och liksom lätta, alltså till fysiken.
Ja, precis.
En jockey ska vara extremt små. Ska man
ja, de är små, de väger inte mycket.
Nej. Men varför just Australien? Vad var det som, det var ju hästarna, men var det någonting annat?
Jag tror jag hade som mål då var att jag ville jobba i, med galopphästar i olika länder, i de största länderna. Så det är väl Australien, England, Frankrike, Hongkong, Dubai, USA.
Vad såg du?
Så jag var i Frankrike första månaden när jag åkte ner. Skrev ett brev till en svensk tränare att jag skulle till Australien. Så jag tänkte att jag kanske borde börja ställa om mig och rida lite galopphästar innan.
Vad såg du för framtid?
Då?
Ja. Hade du ett, hur,
då
liksom,
hade jag
hade
någon dröm
mål,
lite om att bli tränare kanske. Sen. Men sen när jag kom till Australien så trivdes jag ju så himla bra där. Så då blev jag ju erbjuden sponsorshipet av min tränare. Så då får jag ju stanna kvar i Australien. Men sen så ändrades väl lite målet om att jag skulle vilja bli tränare när jag var där. Det var tränare där är mer businessmän än hästmänniskor.
Vadå, det handlar mer om att så här, ah, men den här hästen har potential, den här kan jag träna
precis.
Upp i 3 år sen sälja för
att kunna flura på hästägare. Liksom att köpa dyra hästar mer och sitta på ett kontor och sen har du en foreman som det heter som är ute i stallet och har koll på allting då.
Men är det där någonting som, jag vet inte om det här är känsligt, men är det sånt som kan, för jag kan tänka mig i en sån industri, det var lite det jag var ute efter när jag frågade både positivt och negativt.
Ja.
Jag kan tänka mig i en sån industri så kanske hästarna går ifrån att vara någonting som man knyter sig an till väldigt mycket liksom som man om det här är ju fantastiska djur och individer till att istället att det, jag kan ju tänka mig att det finns vissa, kanske inte alla, men det finns väldigt mycket cyniska personer som baserar dem som skuttande dollartecken liksom och att de kanske driver dem till sjukdomar och skador och sen så bara ah, nej men skjut den nu och sen så köper vi en ny för den här.
Ja,
kan det vara så?
Visst, galoppsporten, det är många som har förutfattade meningar och så, men samtidigt så, det är ju en tuff sport men elitidrott är ju inte heller hälsosamt.
Nej.
Så det är klart att hästar drar på sig mer skador än en häst som lunkar runt i skogen. Och sen med fart så kommer ju skadorna ganska allvarligt. Men samtidigt så behandlas ju hästar som kungar där liksom.
Ja,
det är ju, de har ju egen badpool och de får åka till stranden och bada och de tränas och de går ut på semester på grönbete och sånt.
Ja.
Men sen så visst man kan se det som galopphästar i Hongkong har det kanske inte lika bra som de i Sydney. Och så, men det är klart det är en tuff sport och hästar kommer och går hela tiden. Så att, vi hade ju 85 hästar i stallet och åker 10 ut på semester så kommer 10 nya in. Och jag kan ju på en dag ha suttit på 15 olika hästar kanske.
Mm.
Så det är klart, och det är inte en chans att kunna namnet kanske på alla hästar. Utan många hästar är nummer 1 eller nummer 2.
Mm.
Sen vissa hästar fäster man sig mer vid. Speciellt de som, ja. Men det är så, det är olyckor händer och hästar köps och säljs och sånt. Så att det är, ja.
Hur många aktiva år har en
häst? Det är väldigt varierande, men är de en hingst som de kan använda till avel om den vinner på stora race så kan den sättas i avel redan som 3-4-åring.
Mm.
Och samma med ett sto kanske 4-5 om den är väldigt framgångsrik. Men sen har det vissa ston som tävlar upp till 6-7 också.
Mm.
Och en del hingstar. Sen vallackar kan tävla till längre. Sen många hästar går sönder innan också eller... Lite. Men de börjar ju tidigt, de utvecklas tidigare än vanliga hästar.
Mm. Så att, för det är verkligen så att säga, inom hundsporten pratar man om linjer. Och det är samma med hästar liksom, för det här är verkligen särskilt de i Australien att det är liksom det är bara the best of the best liksom.
Ja, men det är ju som på auktionerna du går då har de ju där de är 1 år gamla och de har inte haft en ryttare på ryggen. Men liksom heter pappan Fastnet Rock så är det. Det är $2 miljoner.
Ja.
Du vet ju inte vad det är du köper det, men det är det för pappan heter det.
Ja.
Eller liksom har du någon sån champion mer som de är efter så alltså att mamman har vunnit stora race och sånt så stiger ju priset Absolut.
Sälj in galopp. Känslan.
Rida en galopphäst. Ja. Oj, det är nog något av det häftigaste som finns. Men det är som man brukar säga på engelska, att man sitter på en, eller man sitter på en 650 kilo häst liksom, är the mind of its own.
Ja, som kostar $2 million.
Ja, de är nog värda mer. Ja, om du sitter på riktigt bra hästar så är de upp mot 20 miljoner. Ja. Nej, men det är häftigt. Sitter 65 kilometer i timmen och kunna
samarbeten. Det är sådana hastigheter som...
65-70. Ja. Ja, det är häftigt. Det är sån, den adrenalinklicken hittar du inte mycket. Då har jag hoppat världens högsta bandgrudjan. Men det slår nog att sitta på en galopphäst. Det är häftigt.
70 knäck.
Det går fort.
Men kan du ta en sån får du kanske inte bara ta ut på någon stenig åker någonstans och bara, ja men nu rider jag ut i terrängen.
Nej, då hade du inte fått stopp heller. Nej, men vi har banan vi rider på. En sån rundbana som de tränas på varje dag runt. Och de vet ju exakt hästarna. De vet vart de går på banan och vart de ska öka på farten och vart mållinjen är. Normalt efter du passerar målgången kan du ställa dig upp och ge. Du kan sitta med hela kroppsvikten och knappt klara hålla dem. Och sen när du kommer över mål kan du släppa tyglarna och de sagt den är själva, de flesta.
Då vet de att nu är det en pool och massage som gäller.
Ja, precis.
men vad händer med dig? För att du landar direkt i Sydney.
Mm.
Och då är det bara hästar som gäller. Men någonstans så börjar det hända saker. Du flyttar till Nya Zeeland, du och din kille drar ut och cyklar och du upptäcker berg och sådär.
Mm.
Var kommer bergen? När kommer bergen in i ditt liv och varför? Varför då? Ja. Var kommer det ifrån?
Det måste vara. Jag började ju någonstans där och träna thai-boxning och börja springa lite och typ sånt där.
Och nu är vi sen, i Sydney,
tror jag, ja, precis. Och sen tror jag faktiskt att jag började lyssna på. Jag vet inte, det är lite oklart. Jag minns inte riktigt, men jag började lyssna på Rich Rolls podcast.
Just ja.
Och där blev jag så här. Behör om löpare som typ Dean Kenazes, och sen var det en kompis som berättade om Pat Farmer och man kunde springa 100 km på Sydpolen, så tänkte jag, det låter häftigt. Så tänkte jag att jag skulle springa 100 km på Sydpolen, låter coolt. Och sen så började jag höra om Pat Farmer som hade sprungit från Nordpolen till Sydpolen och liksom tänkte allt.
Han är Australien, sa
du? Ja, han precis, han bor i Sydney också.
Ja.
Nej, men så blev det ju mer och mer löpning. Jag alltid tyckte det var kul att springa. Och sen var jag uppe i Blue Mountains så liksom började vandra och springa och tyckte bara att det var helt fantastiskt att vara ute i naturen och springa. Sen gjorde jag några trail race i Sydney som gick väldigt bra.
Mm.
Sen har det varit mycket skador av och på, mycket överbelastningsskador eller så har man skadat sig på jobbet. Så då blev det väl mindre. Det kändes inte lika värt att gå in och rida galopphästar varje dag. Det var nästan så jag började bli lite rädd att rida.
Mm, för att du ville inte skada dig. För... Men vad får man för sig? Säg några klassiska löparskador. Eller vad heter det? Ryttarskador. Vad är problemen där?
Det kan ju vara nästan allt. Vad som helst. Men
krossad
där,
skalle?
Ja, jag hade ju på 6 månader så spräckte jag 2 ridhjälmar.
Jäklar.
Jag hade hjärnskakning och sen så hade jag för 2 år sedan så hade jag en häst som gick omkull och la sig på mig.
Mm.
Och det var så här, att ligga klämd under 650 kilo är ganska tungt.
Ja, jag kan tänka mig det.
Men då hade jag ju liksom, jag hade väl inga skador så efter, jag red 3 hästar efter och allt var bra. Men så skulle jag ut och springa och fick jätteont i foten. Och måste ha fått en nervskada, så hade 6 veckor som när varje gång jag sprang gjorde jätteont, eller jag kunde inte springa. Men i vanliga livet hade jag nog inte ens märkt av den skadan. Så att det är så här. Och det är så, man har lagt ner så mycket tid på träning att man sen ska liksom åka av en häst och liksom bryta en arm eller bryta ett ben eller sånt. Sen är det mycket andra allvarliga skador också. Och det är liksom som med farten, att du går 65 km i timmen och en häst snubblar och du går med huvudet för ner, så är det inte det.
Inte bra.
Nej, det är allvarligt.
Man har rygg.
Vi har en ambulans som står standby på jobbet varje morgon.
Man har ryggplatta, ryggskydd och hjälm.
Säkerhetsväst, men den hjälper inte jättemycket.
Nej, 650 kilo råmuskler. Så.
Ja, när du bryter nog eller om hästen reser sig upp och landar på dig så bryter du väl ryggen kanske.
Mm. Men när tog du steget liksom till att bara släppa hästvärlden?
Ja, men så hade jag fått mitt medborgarskap i Australien. Så jag var ju ganska låst till jobbet innan. Jag var ju på sponsorvisum. Mm. Och då måste jag jobba för den arbetsgivaren jag gör. Så efter 3 år kan du ansöka om det är ett permanent residency. Och då kan jag jobba för vem jag vill eller resa eller komma hur jag vill. Och så jag har inte rest någonting in i Australien. Så då ville ju mitt ex som jag hade i Australien, min pojk, dåvarande pojken, då ville han resa östkusten och det var inte jag så sugen på, för det gör liksom alla turister. Så jag sa att då kan vi cykla. Sen så kom väl cykelresan upp, så då cyklade vi 270 mil längs kusten. Och stannade och gjorde lite sådana Fraser Island och med Whitsunday seglade och lite sånt. Och sen,
men det var såhär, hela bikepacking-grejen?
Ja, så det var väl så. Det är min backpacker.
Ja. Var det någonting som du triggades av? Liksom? Skulle du kunna göra det mer?
Cyklingen eller? Mm. Inte i Australien i alla fall. Nej. Det är långa distans. Nej, jag tror inte det. Kanske typ Asien eller Afrika, men jag tror inte det kommer bli någon mer cykelresa. Nej.
Men det var ändå
jag gillar
liksom
inte att cykla egentligen.
Det kittlade bara, det går för långsamt. Det är inte 65 km i timmen.
Typ, där har
man men det kittlade någon slags äventyrsnerv.
Ja, men det var nog lite så. Men redan då hade jag väl typ som dröm, alltså, såg upp väldigt mycket typ till Pet Farmer. Tyckte det häftigt med folk som springer genom ett land. Eller. Och sen, och jag tror att sen jag varit liten har jag nog alltid varit väldigt så intresserad av ja, men typ Nordpolen och Sydpolen. Alltså sådana lite så udda ställen kanske. Sen Nya Zeeland, så dit åkte vi för att springa i berg. Och,
eller alltså jag, det var semester?
Ja, nej, jag jobbade lite där också, okay. Bodde en tag. Men sen så hamnade vi tillbaka i Australien igen. Lönerna är så dåliga i Nya Zeeland, så du gick ju med plus minus noll. Så till skillnad från i Australien så tjänade du så mycket bättre. Så då åkte vi tillbaka till Australien i 4 månader, 5 månader för att jobba. För att sen åka till Europa i 4 månader. Och där skulle jag ju ha sprungit några skyrace och sånt, men då bröt jag benet innan, eller fick en stress fracture som jag gick med i 3 veckor utan att jag visste att den var där.
Du vet att jag intervjuat Rich Roll förresten?
Jag har lyssnat på den podcasten.
Ja, bra. Det var det jag ville få fram.
Ja. Ja, han är cool. Jag har sett hans föreläsning nere i Sydney.
Okej. Han är ganska stor i Australien, va?
Ja, det är många som lyssnar på andra.
Vet du hur de här idéerna du får, hur föds de? Var kommer de ifrån? Är det liksom så här saker som har legat och grott? Eller kan det bara, du ser en bild eller du hör någonting och sen så bara, men shit, det här vill jag göra. Och då gör du det. För du verkar väldigt så här extremt mångmedveten.
Ja.
Och liksom, ja men nu är det hästar som gäller och då är det bara det. Mm. Och allt annat kan sticka. Och sen så, men det blir ju lite ett nytt spår, det här med löpningen och sen så ut och cykla och sådär.
Ja, men cykelgrejen var nog mest bara för
en kompromiss.
Semester.
Okej.
Tänker jag typ. Det är nog lite varierande. Ja, men det är nog kanske att visst att man kan ha tänkt i det, men sen när det är så här att det här ska göras så, ja, då tänker jag på ja. Men ja, men då är det så att då ska jag göra det.
Om vi ska börja närma oss den här Finnmarksvistelsen och Nordkap till Sälen-grejen.
Ja.
Vad kom det ifrån då? Det var närmaste Nordpolen du kunde komma och ändå vara.
Ja, precis. Det var nog idén om att kanske, eller efter cykelturen och att jag ville springa i en av länder, så hade det nog funnits lite att det varit häftigt och kanske åka skidor genom Sverige, Norge och Finland, men aldrig liksom hur långt eller något så. Jag har aldrig varit norr om Stockholm innan heller. Så man har rest mycket, så blir man kanske lite nyfiken på svenska fjället och så. Och jag har alltid underskattat kanske Sveriges natur. Mm. Och sen allt det här med när vi cyklade östkusten, så lärde man sig, fick en helt annan inblick av deras urbefolkning och aboriginals och allt där. Så då var det också, man fick mycket frågor om med svenska urbefolkningen och samer och så.
Du har ingen
aning. Nej, men precis. Så då inser man ju lite, man vet vart man själv kommer ifrån. Så så den lite så nyfikenheten på norr kanske har alltid funnits, och sen Finnmarksvidd och allt det här.
Men är det
sen
någonting?
Sen så skadade jag mig ju. Och så tänkte jag att jag ska ta det lugnt med löpningen. Men så är jag ganska rastlös. Så jag tänkte att jag måste ha en nytt äventyr eller något nytt mål. Så då tänkte jag att jag skulle åka skidor från Nordkopp till Sälen.
Men är det den här nyfikenheten och det här någonting som inte du vet, alltså någonting nytt, någonting som inte du har koll på, någonting som inte du vet, är det viktigt för att du ska gå igång på det? Att du, ja, men nu ska jag lära mig någonting nytt?
Nej, det behöver inte vara. Det var nog mer att jag ville göra en lång tur och göra någonting där jag skulle kunna pusha mig själv lite. Och eftersom löpcykel var ingenting jag var sugen på att göra, och löpning var inget alternativ för tillfället eftersom kroppen inte håller för det än. Så då tänkte jag att skidor är skonsamt. Sen så visste jag inte hur långt man kunde skida per dag. Jag hade aldrig åkt skidor innan. Så jag tänkte typ att man kunde göra så 90 km per dag på skidor.
Ja.
Men efter att skicka några e-mails så förstod jag att det var mer 20 km per dag. Och då insåg jag att sträckan jag tänkt göra kommer ta mycket längre tid. Så var ju Sälen blev ju slutdestinationen först. För jag ville avsluta med Vasaloppet. Men idén kom jag upp med i augusti, slutet på juli där någon gång. Och hinna med för att få med Vasaloppet blev ju för stressigt.
Mm.
Men jag hade liksom bara kvar det.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Men för det här nu, där vi snackade lite om det precis innan inspelning, det här med att du faktiskt inte har åkt skidor.
Nej.
Eller du hade då inte gjort det.
Nej, precis. Ändå... Jag kan fortfarande inte åka skidor. Jag kan gå på skidor.
Gå på skidor. Men kan du inte berätta, för du kom upp, du kom till Alta, du träffade Stefan och Nina.
Mm. Ja, precis. Och, ja, vi åkte inte mycket skidor där heller, men då drog Nina med mig ut och vi skulle åka skidor i skidspåret där.
Och då åkte ni på vanliga skateskidor då?
Ja, fast jag hade Stefans turskidor och jag kom ju knappt framåt liksom när det var plant. Nedförsbackarna kom jag ju framåt i alla fall. Liksom. Men det var så här, hon försökte lära mig att skata, men det...
Nej, och hur långt...
det var helt hopplöst. Liksom. Jag fick till ett skate-tag och då låg jag rakt långt.
Och hur många dagar är det då innan du ska skida ensam från Nordkap till Sälen?
4 dagar.
4 dagar. Ja. men hur tänker du då? Liksom så här, men det här är, jag lägger ner det här.
Nej, men jag skulle inte skata. Jag tänkte jag ska ju typ gå på skidor med en pulka. Så tänkte jag, nej.
Det här är lugnt.
Men visst hade någon sett mig då och jag sagt att jag skulle gå 200 mil på skidor, så hade de nog skakat på huvudet.
Men hade du skaffat så här utrustning och sånt? Hade du skaffat fjällpulka då eller?
Jag använde ackapulka.
Okej.
De flesta använder fjällpulkan, men jag tycker ackapulkan är mycket stabilare. Sen, min pulka välte inte en enda gång.
Nej. Trots att du lärde dig på 4 dagar.
Ja, precis. Nej, men jag använde mig av Acapulca. Jag ägde inte en enda vinterpryl. Jag kom ju, det var första vintern på 8 år. Jag kom hem 4 januari. Sen påbörjade jag turen där mot slutet av februari. Den blev lite försenad på grund av en del utrustning som skulle komma och sånt. Så det var det bara att beställa utrustning och lära sig att sätta upp tältet. Och, ja.
Vad hade du folk omkring dig som försökte stoppa dig?
Nej, men det var nog... Nej, inte så. När jag kom upp med idén så var det väl några som sa liksom, det kan du inte göra. Och så här, sen var det väl många som ändå var lite supportiva som trodde att jag kanske inte skulle göra det. Liksom. Jag tror inte många trodde att jag skulle göra det förrän jag hade bokat flygbiljetten till Sverige i vart fall.
Var det naturligt att du skulle göra det själv?
Ja, det ville jag göra.
Hade du någon slags vad kan man säga, symbolik eller inramning? Liksom, någon slags varför du ville göra just detta? Liksom, varför
vill jag göra det själv? Eller
ja, men hela, ja, själv och liksom hela projektet. Och så.
Det är nog lite. Innan vi åkte till Sverige i maj, så jag påbörjade turen i februari, så maj året innan. Då ville jag ju satsa mer på löpningen och kanske göra något äventyr och lite så här. Och då skrev jag ett e-mail till Pat Farmer om vi kunde ses och prata om livet. Och lite inspiration hur han har byggt upp sitt och vart man ska börja och allt det här. Så då träffades vi och pratade lite så. Sen skulle jag ju till Europa och springa de här skyracen och det, men så skadade jag mig. Och, ja. Så tänkte jag sen att... Men då, och då kom idén med skidor upp, det tänkte jag att det ska jag kunna klara att göra till vintern. Men det var klart att det är en tidspress som många tyckte jag skulle göra året efter och så. Men jag kände att jag ville göra det nu liksom. Så det är nog lite så, det var en start på att jag ville göra något äventyr och en lång tur. Och...
Det var tillräckligt hardcore.
Ja,
har du någon filosofi när du liksom ska lära dig någonting helt nytt som du gjorde där?
Nej, men jag tänker typ att om alla andra kan, varför kan inte jag göra det?
Det är en bra tanke.
Eller så.
För jag menar, och det är inte någon, det är ingen lek, alltså filmverksvidda vintertid.
Nej, det är klart.
Så att man verkligen vet. Kan du,
jag tror det är lite...
Kan du beskriva området och där årstiden och vintern och de förhållanden som råder?
Men jag gick ju som längst 6 dagar utan att möta en enda människa. Och sen det är klart, det var ner minus 37 var ju min kallaste dag liksom. Men och det är klart många tycker säkert att det är så helt galet att man ens ger sig ut i den naturen och det extrema vädret liksom med så lite erfarenhet. Men jag tror jag går mycket på magkänslan, tänker jag, att alltså visst, det känns som att man inte ska klara av det, eller typ att jag är orolig att det här kanske jag inte kommer klara. Då ska man inte göra det, tänker jag, men typ visst, jag ändå känner liksom att nej, men det kommer gå bra och jag har koll på grejerna liksom. Och att man liksom ser att en storm kommer in, så folk säger, ja, men har du satt upp tältet i storm? Och jag har bara satt upp mitt tält 3 gånger.
Typ i lägenheten?
Ja, typ. Nej, faktiskt utomhus. 2 gånger innan, jag sov 3 nätter i det. Men det är så här, jag tror så länge man tänker liksom 3 gånger innan man gör någonting, och att man inte liksom får panik i en situation. Och sen ja, nej, men det tror jag liksom är viktigt. Alltså man ska ju inte typ kasta sig ut i något sånt om man absolut inte tror att man kan klara av det. Så man måste kunna tänka, alltså kunna vara lite provisorisk när man är där ute om något går sönder och lite så här.
Var lite så lösningsorienterad.
Ja, men lite så kanske, självständig på något vis. Jag vet inte.
Jag tänker så här, med självförtroende och självkänsla, så tänker jag mig att om man är van att, om du liksom har jobbat i flera år, jobbat med 650 kilos liksom resources, så kan man tänka att du bygger upp ganska mycket, ja, men ett självförtroende. Att du, det är ingen, det är inte så att du kommer ifrån en kontorsmiljö och ger det direkt.
Nej, precis. Nej, men jag tror det. Och sen så tror jag att det är väldigt viktigt också att förstå liksom the power of nature. Alltså, ja.
Liksom. Att inte underskatta.
Ja, men precis. Att man inte underskattar naturen. Det kanske många som ger sig ut och tänker, ja, men det här klarar jag hur lätt som helst. Man måste ju tro att man kan klara det. Men visst, man underskattar alltså naturen och liksom dess kraft, det är ju då som grejer går snett också. Att man måste liksom tänka tre gånger och ja, ta det säkra för det. Liksom. Ja, men precis. Mm. Lika mycket som man måste tro att man kan klara av det också. För visst, man tvivlar på att man kan klara av det, då kommer man inte klara av det. Det är ungefär som om du gör en kullerbytta.
Mm.
Och visst, du inte tror att du kommer göra det, då kommer du komma halvvägs och datta till sidan.
Det som Yoda säger, don't think you can, know you can.
Ja, precis.
Vad var det största hindret? Liksom, vad såg du som den största utmaningen inför turen? Som du bara, ah, men det här är väldigt viktigt att jag lär mig. Typ så här, navigering, eller var det så här, vädret? Eller liksom, var det låg den största...
Ja, navigeringen var ju, hade ju GPS och så karta och kompass. Det hade jag kanske behövt och egentligen lärt mig lite bättre, för det var något som jag inte gick igenom så mycket. Jag satt kvällen innan och tittade hur kompassen funkar och googlade på det.
Norr dit.
Dit och löste det. Men ja, det gick bra. Jag har ju navigerat själv över vidda. Men det var så här, jag sa inte till så många innan jag hade korsat viddan att jag aldrig hade navigerat innan. För det var lite så.
Kunde man se så här GPS-tracking sen, så kunde man se att du gick som en liten sån här...
Ja, precis. Nej, men det gick ganska bra. Enda gång jag lyckades skida fel, det var när jag kom till Kungsleden och började följa röda kryss och gick helt i min egna värld och slappnade nog av lite för mycket när jag kom in på Kungsleden, så jag kollade inte riktigt kartan. Jag tänkte att det är bara att följa kryss. Då ska man ju svänga vänster av efter Abisko när man ska upp. Ja, för att gå in på Kungsleden, och då följer jag skoterspåret 2 timmar upp åt fel håll. Började tänka lite så här, att det känns lite fel. Ändå. Vart jag är nu, sen ska jag ju vara på andra sidan utav det här berget. Så det var så här, men då bara skrattade jag åt mig själv och tänkte, är det möjligt?
Det var ändå bra, lämpligt ställe att göra det misstaget på.
Ja, precis. Nej, men jag vet inte annars. Alltså min största rädsla innan, det var nog mörkret. Och det är väl egentligen den minsta faran egentligen. Men jag är extrem mörkrädd, så, och där så själv i tält eller typ i en stuga.
Ja. Berätta, kan du beskriva första natten i tältet ensam i mörkret på Finnmarks sida?
Det var ju uppe på Magerö. Och den natten, det kändes inte så liksom remote eller vad man ska säga, för det var, där såg du ju bilvägen ifrån skoterspåret och det. Men den natten som den typ första natten skulle sova i en stuga själv på Mylandshyttan ute på viddan. För i tältet kände jag mig aldrig mörkrädd, för du lyser upp in i tältet och så. Men att sova i en stuga själv var ännu var värre. Men det gick ändå bra. Jag sov 2 nätter där. Det var storm, så jag skidade till den stugan. Mm. Och det är en sån liten gammal hitta som ligger nere i skogsområdet. Liksom. Den är ganska sunkig egentligen. Men då är det så här, jag tycker det är lite läskigt med fönstret. Man har bara några värmeljus, tenter i mörkt. Känns som att man ska kolla in eller så. Men det funkar. Annars hade jag problem att gå hemma från huset ut för en stuga som ligger 20 meter ut. Jag tycker det är jobbigt. Så det är så här.
Om du måste välja ut något eller några de bästa ögonblicken ifrån den resan?
Ett av de bästa ögonblicken, eller så, var nog, jag hade gått 2 dagar i sånt vitt snötäcke och inte sett absolut ingenting. Såg inte ens skidorna framför mig. Och det var i Stabbursdalen, och då hade Nina Stefan sagt att det är så vackert att gå här. Tänkte jag bara, åh, såg ingenting. Men då vaknade jag upp på morgonen sen med att månen gick ner på höger sida över fjället, och den var som att jag nästan kunde ta på den. Och så solen gick upp på andra sidan. Och det var så här, sen hela morgonen var helt solklar liksom. Det var en sån här naturupplevelse som jag önskar att fler människor får uppleva. Och så är man ju mitt ute ingenstans. Har inte sett människor på då 5 dagar. Eller 6 dagar. Så det var, stark, det var så mäktigt. Alltså. Ja.
Vad var det jag tänkte? Ja, strunt samma. Hade du några sådana, dina motigaste, svåraste ögonblicken?
Och det var nog när det slutet av turen när det började smälta och blev varmt så fort. Så liksom jag kommer att visa sådana nedförsbackar som var för brant för att skida nerför. Men när jag tog av mig skidorna och gick ner så sjönk jag ner till midjan och liksom fastnade, så hade jag en pulka på 65 kilo som tryckte på bak. Så lyckades jag få upp foten, så åkte jag rätt ner till midjan igen och liksom bara satt fast hela backen ner liksom. Det var så här. Ja, det var hemskt.
Men vad, för då kommer vi in på det här, din, vad jag brukar kalla för reaktorn liksom. Hur din reaktor ser ut, alltså det som motorn i dig, som den mentala motorn som driver dig framåt. Hur ser den ut liksom? Vad är den? Ja, vad byggs den av?
Du menar liksom i sådana situationer, ja, när det går så. Det var så konstigt, för under hela turen så hade jag, mitt kök gick ju sönder också. Så jag fick ju varken mat eller vatten den kvällen. Så det var så här, men jag vet inte, jag blev aldrig upprörd en enda gång under turen. Så jag typ var väldigt så positiv hela tiden och förvånade mig själv varje gång typ hur positiv jag var i typ sådana jobbiga situationer. Och det är så lätt typ som du har skidat fel 2 timmar åt fel håll och så blir man arg och irriterad. Men det är liksom gjort, och det hjälper ju inte att bli arg och sur över att du har skidat 2 timmar fel. Utan då får man ju bara vända.
Men är det ett personlighetsdrag hos dig, eller var det under den turen som du lyckades hamna i en state of mind?
Nej, jag tror jag kom in i det under turen, inte innan. Då var jag nog lite mer så.
Har du påverkats av turen så att du mer lever sådana?
Ja, men lite. Jag har definitivt förändrats som människa, och jag kan typ märka själv typ nu om jag skulle bli stressad och sånt, så tänker jag att nej, det hjälper inte, eller typ kommer tillbaka, så att
det i alla fall inte
liksom. Ja, men precis, att det är verkligen någonting som man förändrar. Ja. Och sen andra saker, det är mycket man tänker på. Alltså livet är ganska enkelt när man går på tur. Och man tänker ju mycket så här, vad som är lyx liksom, att få rena kläder och ta en dusch eller tända en lampa. Eller starta kranen och fylla glas med vatten.
Mm.
Vakna i en varm säng.
Men blir du en expeditionsjunkie nu? Alltså när du avslutar, känner du att du vill tillbaka till den där känslan?
Både ja och nej. Precis då tänkte jag att jag ska inte göra någon vintertur på ett tag i alla fall. Så tror jag det gick typ en vecka, så tänkte jag att jag åker en Arctic Ultra, låter spännande. Så vi får se. Ja. Så nästa år på sommaren ska jag i alla fall vandra Norge på längs.
Norge på längs.
Men du ska vara, inte sätta några rekord eller nej, försöka röra sig fort fram. Men
sen, kosetur.
Ja, precis. Sen året efter skulle jag vilja springa och sätta en norsk rekord. Eller rekordet överhuvudtaget. Så får vi se. Sen är jag är sugen på att göra det här Jåken Arctic Ultra. Så det är ju 2 svenska killar som har genomfört det innan.
Ja, men Niklas och David då?
Så Niklas hjälpte mig ju också en hel del inför turen.
Just det. De har ju också intervjuat.
Ja, precis.
Deluxe-turen.
Ja, så då skickade jag också så e-mail som jag skickade till dig och till Stefan. Det var till Niklas. Mm. Och han har ju varit, utan han hade ju nog inte kunnat genomföra turen. Han svarat på alla möjliga konstiga frågor. Han måste nog bara tänkt, åh herregud.
Så, sympatisk
dalkar. Ja, men precis. Så vi har ju e-mailat fram och tillbaka sen i augusti. Och så träffade han ju innan jag påbörjade turen. För jag var uppe i en snabbis då i Östersund.
Just det. Du har din hemsida, så har du skrivit Escape the Ordinary.
Mm.
Vad är det vanliga som du vill fly från?
Men det är väl det här att man ska ha ett inrutat liv och jobba från 4 till 5 och liksom köra en fin bil och ska ha så mycket och liksom det här. Att livet är så mycket mer än det. Man blir inte lyckligare utav att ha massa saker hela tiden. Men det
är det så du vill inspirera folk?
Ja, men precis. Alltså följ, att man ska live the dream liksom. Att man faktiskt kan göra det man vill göra utav livet. Det är ju som när jag var i Sydney, så drömde jag om att bo i Europa och springa i berg eller närmare berg. Och det är ju inte mer än att bara flytta dit och göra det.
Mm.
Egentligen. Eller när jag var i Sverige så drömde jag om att rida galopphästar i Australien.
Och så gjorde du det?
Det är ju bara att boka ett flyg och skaffa ett jobb. Och göra det.
Sluta dröm, ut och gör't.
Ja, nej, men så lite så. Det är många människor som inte vågar liksom. Och det kan ju inte bli mer än att man misslyckas och får försöka igen. Som pappa sa, när jag åkte till Australien och skulle rida galopphästa, så sa han att du har ju knappt ridit en galopphäst innan. Och då sa jag ju, men visst jag inte kan rida dem så får jag väl ta hand om dem, för det vet jag att jag kan. Sen tog det 6 månader, så satt jag och red snabbjobb på några av världens bästa galopphästar. Så det är så, ja.
Du är ostoppbar.
Nej, det vet jag inte. Men man måste försöka i alla fall.
Men vad siktar du nu då? De långsiktiga mål och drömmar?
Nu är, jag har nog inga som är jättelångsiktiga, men det är nog, jag vill göra Jåken Arctic Ultra i februari. Så allt beror på att försöka få in kanske en sponsor som kan supporta lite en del av det. Och sen om 2 år att jag vill springa Norge på tid till Nordnorge. Så han som har rekordet nu har sprungit på 42 dagar. Jag skulle vilja springa på 40. Genom natur han sprang på väg.
Vad heter det? Yukon Arctic Ultra. Det är det du kan göra på olika sätt, va?
Ja, precis.
Och då tänker du göra det på skidor eller till fots?
Nej, jag tänker till fots, för de flesta gör det till fots. Så bara typ vart så en eller två personer varje år som gör det på skidor. Så det känns som du är lite mer i racet när du kanske gör det till fots. Så att, och då skulle jag vilja pusha mig själv lite. Eller, ja.
Det var gjort liksom.
Ja, precis.
Jag missade en fråga här. Hur du hanterar, apropå det här med mörkrädsla och så. Alltså hur hanterar du rädsla? För det måste ju vara situationer, inte bara mörkret utan med annat. Särskilt under den där turen där du liksom, oops, det här var kanske inte så bra, det här var lite otäckt.
Jag hade nog inget så som på något vis skrämde mig så. Det är ju mörkret, men när man var där och då så gick, alltså allting gick förvånansvärt bra på turen, att det var liksom ingen fara. Då är jag mer rädsla att sitta så här och prata inför folk. Men det är också så här, man måste ju, jag vet inte, jag tänker att det är bara att göra.
Det var lite det jag tänkte komma till också. För att nu har vi, ska vi runda av? För att du, om ett tag så ska ju du utmana dig själv med nästa rädsla och prata inför folk. Så du ska hålla en liten föreläsning här på Halifornien.
Precis.
Hur känns det?
Nervöst.
Och nu har du gått igenom allting.
Ja, men precis. Nej, men det kommer nog gå bra. Jag tänker att det är bara att köra.
Har du någonting du vill avrunda med? Visdom på vägen?
Ja, men när man är på tur så ska man komma ihåg att när det går som mest fel, det är då de bästa historierna skapas.
Just det.
Och sen att you can achieve anything you put your minds to. Lite så.
Jättebra. Tack så jättemycket.
Tack själv.
Och lycka till.
Tack.
Bra.
Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd ifrån Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.